we're here to win a championship. I mean, I'm not, no issue saying that, and there's a high expectation for us.
Vi har laget till att komma långt i ett slutspel och serien och Champions League, så att vi trivs med det, vi axlar den rollen, så att jag är trivs med att vi har höga förväntningar på oss.
Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Det blev en ny seger, knapp sådan igen för Rögle i derbyt mot Malmö. Oskar Ståhl Lyrenäs, som förlängt sitt kontrakt dessutom, blev ju matchvinnare på straffar. Och det gör att Rögle hänger med i den där topp 6-fighten som väntat. Linus Hallin, Daniel Roth.
Och då är det Trängsel som ska in på vågrätt 3.
Exakt.
I tabellen alltså.
Ja. Jag trodde du menade Mattias Hjelm. Istället för Mattias Hjelm så blir det Trängsel.
Nej. Jag menar att det är trångt runt sjätteplatsen i tabellen.
Det stämmer. Det är väl samma poäng som sjuan Rögle har som sexan Timrå. Sen är det några poäng upp till Örebro på femte plats.
54, 54, 52, 51 och 50. Ja. Där är fem lag inom fyra poängs marginal.
Och då Rögläs nästa motståndare Luleå på 46. Så det kan ju faktiskt spetsas till ytterligare den här veckan.
Vi sa ju det precis innan vi kör igång. Du tyckte ju vi var tråkiga förra veckan. Vi inte seglade iväg efter två raka segrar och sa att det har vänt nu. Men då svängde det lite tillbaka åt ett bekant håll igen. Sen förra veckans avsnitt sett som två insatser som kanske inte direkt har varit superimponerande.
Du sa ju det att jag tyckte att ni var citat tradiga förra veckan.
Ja, men att vi var försiktiga och så, att vi liksom inte stack ut hakan på något vis, men säger som jag sagt och skrivit att det är inget lag som går att ställa klockan efter, för att batteriet stannar bra.
Men Rögle har ju av hävd inte jättelätt för Linköping. Också derby är ett derby. Och det kan gå lite hur som helst. Så det är väl ingen ko på isen att man inte tar 6 poäng här, eller?
Ja, jo, det är det väl ändå. Inte 6 poäng kanske, men insatserna som sådana är ju inte jättemycket att hänga upp i. Den berömda julgranen faktiskt.
Som har flinat igen nu då.
Ja. Men så är det ju faktiskt att Rögle hade ju ett jätteläge och klev upp och liksom verkligen inte befästa men ta den här sjätteplatsen och kanske till och med skapa lite marginal neråt om man hade gjort det som många förväntar sig att de skulle göra och vinna de här två matcherna mot Linköping och Malmö. Men nu fick man nöja sig med 2 poäng under den hemmaveckan och nu väntar en bortaturné istället.
Men det är väl också en indikation på ett lag som man inte kan ställa klockan efter att man förlorar hemma mot Linköping med 2-6. Det ska ju helst inte hända för ett lag med ambition och gå till slutspel. Det är klart att man kan förlora, men den är märklig.
Ja, och den förlusten, Linus, såg vi på plats i Katena. Jag var ju med där och det var ett försvarshaveri. Det var ju alla typer av försvarsmissar som man kan tänka sig. Allt från övermod till markeringsmissar till inte vara på plats eller vara ute och sväva. Det var hela paketet av det man inte ska göra.
Ja, Linköping gjorde en jättebra bortamatch. Men precis som du säger var det ju misstagens kväll för Rögle. Sådana här oprovocerade felpassningar eller markeringsmissar. Linköping var jätteduktiga på att vara effektiva i de lägena, men det som Cam Abbott har pratat om innan dess var just det här att Rögle hade fått en bättre struktur i sitt defensiva spel, att folk visste mer vad man skulle göra och sådär. Och det känns som mycket av det fallerar, i alla fall mot Linköping.
Jag var faktiskt också där och tittade, men jag kunde ju unna mig lyxen att gå hem i tredje perioden när det stod 2-5.
Nej, det gjorde du väl inte? Gick du för tid?
Nej, jag gjorde faktiskt det. Och vad jag skulle komma till
lite
var
gubbigt, är det inte det?
Ja, det är väldigt gubbigt och framförallt är det ju mot all hederskodex att lämna en match innan slutsignal.
Det är ju med parkeringen och det är kul. Ja,
skit och Rögle, det kan jag väl skita i det. Det får väl vara den nivån som gäller.
Det är lite jobbigt där.
Exakt. Lite jobbigt ändå.
Ja, men jag satt bland verklighetens folk. Det var många som knackade mig på axeln och sa att de lyssnar på den här podden. Så man, det är inte fel att lämna pressboxen ibland och gå ut och sätta sig bland våra lyssnare.
Men sen lämnade du alltså verkligheten?
Ja, men skit i det nu. Det jag skulle komma till var att jag tyckte att Hjelmas de var flina. Det jag skulle komma till var att jag tyckte att Rögle spelade ganska bra mellan varven, men att man varvade med grova, kostsamma misstag.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Det, utan att fastna för mycket i den matchen, eftersom derbyt ändå har en större dignitet bland alla som lyssnar, eller alla de flesta i alla fall, så förvånades jag efteråt att det fortfarande kommer in det här att det studsade fel. Ah, okej, det studsade fel vid första målet. Ta på en spelare och sen ut, och så blir det nästan hopplöst för Rifalk att kunna rädda. Men att det studsar fel en gång ska ju inte kunna sätta en stämpel på hela matchen. Det var inte så att det var studsarnas kväll, de övriga fem målen också. Så det, ibland tycker jag att man kanske försöker hitta ursäkter som inte behöver hittas. Utan bara, istället för att bara konstatera att det var kast ikväll. Vi släpper den och går vidare.
Ja. Linköping gjorde en bra bortamatch som jag sa innan. Men Rögle schabblar ju bort den matchen. Ingenting annat.
Jag var inne på det resonemanget efter derbyt i lördags i min krönika. Att, apropå att det är mycket som inte riktigt är så likt. Att, man såg en början på den derbyt som var ju... det kändes liksom som att Rögle hade kvällen. Liksom. Marco Kasper gjorde 1-0 tidigt och Rögle hade åtminstone två till superchanser. Och liksom vis av erfarenhet, när jag skrev det i min krönika, när Rögle börjar så har ju tidigare säsonger har man ju fått en känsla av att Malmö, ni kommer få det svinjobbigt ikväll, för att det här Rögle-laget är påkopplat kollektivt över hela linjen. Det här kommer att bli svinjobbigt. Men det blev ju inte svinjobbigt. Det där trycket, Rögle är liksom inget lag som förmår att koppla press eller koppla hårda grepp varken i matcher eller över tid i serien. Det är väl det som är det vi står och fiskar efter, liksom den här ojämnheten och oberäkneligheten. För att Malmö gled ju ur det där greppet, och sen såg ju faktiskt inte Malmö ut som den hopplösa tabelljumbo som man är. Det blev en ganska jämn match. Jag tycker att de såg ganska starka ut, men man kan ju begära, man borde kunna begära mer av ett Rögle som är revanschsuget och möter seriens faktiskt sämsta lag på hemmaplan, att man inte får dem att se sämre ut.
Men om jag ska ta någon slags roll som jag brukar göra av våra motvalls här då, om vi bygger in det här att Rögle faktiskt inte är på de höjderna särskilt ofta och tävlar med Växjö, Skellefteå, alltså verkligen topp, plus att Malmö i många matcher ändå varit med, eller i flera matcher varit med och sen stått som förlorare i alla fall, så kanske det inte är den stora skillnaden i lagen som poängen visar. Det kan faktiskt vara betydligt jämnare än vad tabellen säger. Det är lite min poäng i det hela utifrån båda lagens prestationer.
Ja.
Ingen alltså, som håller med.
Nej, men du menar att det skiljer inte så mycket mellan Rögle och Malmö? Jag tänker.
Nej, inte så mycket att man bara kan gå in och tänka att ja, men det här ska Rögle med sin kapacitet lätt klara av. För jag tycker inte att Malmö kanske riktigt är så dåligt alla gånger som tabellen visar, och Rögle är inte så bra som Växjö och Skellefteå.
Nej, men grejen är väl den som Daniel är inne på lite, eller ganska mycket, just att när Rögle får den starten som de får och har liksom den här ångan uppe, och i början av matchen så lyste det ju självförtroende om hela Rögle-laget. Man väntar ju bara på att 2-0 skulle komma där tidigt också. Att man då inte lyckas förvalta det mot ett Malmö som har ett uppenbart extremt svagt självförtroende i det läget.
Och det är ju Malmö ihåligt och svagt också i början.
Exakt. Och att istället det blir den här matchen där det blir en kvittering och Rögle är illa ute i slutet också. Kristoffer Rifalk var ju en av Rögles två stora derbyhjältar tillsammans med Marco Kasper då, som var klart bäst spelare på isen. Att man inte lyckas förvalta det överläget och helt enkelt punktera matchen mycket, mycket tidigare. Det är det som bör oroa lite när man fick egentligen den här starten som man säkert hade drömt om inför derbyt också.
Men Rögle vann till slut. I alla fall.
Ja, men då, de är ju ett gäng lag där som blandar och ger runt det där mellan liksom plats 6 och 9, 10 eller vad det är. Så spurten här blir ju superintressant. Det är ju ett av de lagen som när liksom solen skiner och har vinden i ryggen så kan det vara jättebra. Men helt plötsligt så regnar det och då går det sämre. Det är ju liksom lite olika lag som ser ut så, som blandar och ger och som inte riktigt får ihop det. Till exempel torsdagens motståndare i Coop Arena.
Luleå. Upp till Norrland. Borta turné. Luleå, Skellefteå stundar alltså för Rögle. Och Rögle spelar ju mot Luleå i andra omgången, tror jag det var, sin andra match. Och jag vet att efter den var jag var ju helt lyrisk och uppe i det blå och tyckte att det här var bland det bästa Rögle presterat någonsin. Det var ju så här, Luleå hade ett skott efter, vad var det? Två perioder. Nej, men det var horribla siffror för Luleå och fantastiska för Rögle. Men sen har vi ju sett under resans gång att Luleå har varit mer av ett luftslott än en guldkandidat. Så i ljuset av det kanske inte prestationen där var så fantastisk som jag trodde. Däremot Skellefteå har ju visat sig vara extremt bra, så den är ju betydligt tuffare.
Mm. Vi var väl inne på det någon månad efter den här Luleå-matchen att man kanske skulle omvärdera lite grann de superlativerna. Men samtidigt, det är inte många gånger om man kommer ihåg lag som har åkt till Luleå och plockat några enkla pinnar. Men det blir en intressant karaktärstest med start på torsdag och sen framförallt på lördag mot Skellefteå som är urstarka.
Ja, Luleå i det här läget är såklart ingen lätt uppgift att möta i deras hemmahall. De hänger på repen på många sätt och vis i säsongens absolut tillsammans med HV två största negativa överraskningar. De har alltså fått 6 poäng och de har 4 poäng upp till Linköping på playinplatsen just nu, så att Luleå behöver verkligen, verkligen vinna, ta 3 poäng. Och då har Luleå först och Skellefteå sen. Det blir verkligen inte en vägvisare kanske, men en indikation på vilken kamp Rögle ska vara involverad i längre fram i vår.
Det funkar ju Rögle bättre än Luleå, men de har ju lite samma tendens så att de kan ta ledningen i match och sen, men du kan liksom aldrig ställa klockan efter dem som du brukat kunna göra andra säsonger. Men har Luleå lett med 2-0 i Oskarshamn så hade man ju också kunnat gå hem och veta att de skulle vinna den matchen, men nu kan det liksom sluta 6-3 till hemmalaget och det är liksom en ny situation kring Rögle och ännu mer kring Luleå. Så att, ja, men det är två häftiga matcher.
Däremot går ett framtida nyförvärv väldigt bra.
Abols, ja.
Ja.
Han går ju, vi snackade om det förra veckan, att han hade tagit den här turbulensen kring honom och det faktum att han har skrivit på för Rögle inför nästa säsong på ett exceptionellt bra sätt, får man ju säga. Hans formkurva är helt galet hög just nu. SHLs hetaste, kanske hetaste spelare i Örebro.
Fick faktiskt en lyssnarfråga från en kille som skrev att han tyckte att jag skulle testa er på, kan ju kupa in den nu, vilka som är på topp 10 i SHLs poängliga, kan ni det?
Ja, Adam Tambellini finns med där.
Det är 3 Rögle-spelare på topp 10 faktiskt.
Ludvig Larsson.
Nej, Ståle Yrenäs och Wallinder då är väl kanske 10 eller?
Nej, det var en slamkryper. Tambellini, Ståle Yrenäs och Rodrigo Abols.
Ja, ja, okej.
Tambellini 3, Abols 8 och Ståle Yrenäs 10.
Lyrenäs, det visste jag ju. Det var slarvigt av mig.
Vet ni vem som leder då?
Det gör Suomela.
Ja, före Patrik Karlqvist. Ja. 2 Oskarshamnare. Och Jiří Šmejkal på fjärde plats. Så det är bara Templin som spräcker en IKO-trippel.
Ja, det är overkligt bra av Oskarshamn att hitta dem där och ha kvar de spelarna.
Ja, det är det faktiskt.
Helt otroligt. Ja, det är svårt att stå och gissa på det. Men resten på topp 10 är Robert Rosén, Jonathan Pudas, Oskar Möller och Marcus Nilsson.
Det borde man kunna gissa till sig några av dem faktiskt, om vi hade haft tid.
Ja, du är ju proffs på att gissa.
Ja, det kommer något nummer segmentet då också eller?
Oh ja. Ska jag säga vilket nummer det är?
Ja.
Nej, idag ska jag vänta.
Nej, okej, du väntar med det.
Jag väntar med.
Då får jag inte tänka ut någonting innan. Nej. Vi får se hur det går då.
Du är ju som bäst under press så att ja, jag räknar med full leverans.
Jag ska se vad jag kan bidra med. Men det återkommer vi till. En träningsrapport, Linus, inför Rögläs turné uppe i Norrland.
Precis, inte jättemycket nytt men ändå lite. Everberg och Sar är kvar på skadelistan. Däremot så...
Ingen på is av dem?
Jo, Sar var på is men inte kollektivt. Han var på is innan övriga och kände på klubba och puck. Han hade inte utrustning på eller något sånt men ändå åkte runt och sköt lite och var även med och sköt lite på målvakterna när de kom in och sådär. Erlend Lesund var inte med alls på träningen. Status dag för dag. Väldigt oklart vad det innebär om han hänger med upp till den här Norrlandsturnén eller inte. Jag såg honom i hallen i alla fall, så då kan man konstatera att det inte rör sig om sjukdom utan att någon form av skadekänning. Rögle kan dock gå jämnt upp på backsidan för Samuel Jonsson har nu tränat 2 dagar i rad och verkar vara comeback redo efter sin 5 matcher långa frånvaro som det faktiskt har blivit. Och Jonsson gick då in och tränade i alla fall med Måsik och sen får man ju se där Lesund har varit innan alltså, sen får man ju se då om Jonsson blir extra back eller spelar med någon annan eller spelar med Måsik beroende på om Lesund är med eller inte.
Och ganska ändringsfattigt i backpar och kedjor förstår vi.
Ja. Precis. Rögle har ju sökt efter kontinuitet länge och har hittat den under de senaste omgångarna, de senaste månaderna egentligen snart började det bli. Det enda är ju då att Oscar Pettersson kan man ju notera alternerade i den här kedjan med Sjödin, Tandström och Nilsson med olika spelare. Så det är lite oklart där vem av de här... som kommer inleda som extra spelare. Men stalltipset är ju ändå att det blir Oscar Pettersson som fortsätter vara extra spelare precis som han var i derbyt.
Det är ändå lite intressant att när Oscar Nilsson tänkte... Felix Nilsson. Jag blandade dem två. Att Felix Nilsson skulle ryka när Oscar Pettersson var tillväg på JVM och kommit tillbaka. Man tänkte att det blev han som får flytta på sig, men... Nu har jag ju läst en text i korgen så kommer man bitti sådär och där fick man ändå lite klarhet. Du vet kanske vad jag snackar om, Hjelmar?
Helsingborgs Dagblad.
Ja. Bra. Jättebra.
Kanske du inte ska beröm för att du kunde svara på den frågan, men du får den då. Jättebra igen.
Kanske till och med finns på nätet.
Snart, beroende på när folk lyssnar. Men torsdag morgon, matchdag, så kommer det ut en liten intervju med Felix Nilsson där även Chris Abbott pratar. Och Chris Abbott gör en intressant jämförelse mellan Felix Nilsson och...
Beep!
Exakt. Får ni läsa er till torsdag morgon.
Vem kan det vara?
Jag vet.
Rickard Rauge. Nej.
Nej. Stickan.
Stickan. Hade varit en skräll.
Ja, men... Det kommer till er i alla fall torsdag morgon och det ligger även en intervju som du har gjort igen med Michael Kepler ute på hd.se i detta nu. Så har ni inte läst den så gör det.
Eller Michael Kepler som Rögles speaker sa i början av säsongen och fick honom att låta som han var från Nyvång.
Ja, precis.
Men nu säger han nog Michael Kepler.
Michael Kepler som spelat 8 matcher sedan han kom tillbaka efter skada och söker... och vill och önskar och tycker sig själv kunna vara mer produktiv. Vi får väl se om man får till det under den så kallade spurten på hur många matcher då. Vad är det kvar? 16?
Ja, lite till väl. Är det inte det?
Rögle har spelat 36 matcher.
Just det, då kan du ta din matte och så kan du se vad du kommer fram till.
Hjelm har ju rätt som vanligt. Det känns som det är lite, men ja.
Det är en ganska lång spurt ändå. 16 gånger 3, vad får du det till?
Nej, jag kan inte sånt. 48.
Bra, 48 poäng kvar att spela om. Rätt mycket.
Faktiskt.
Men apropå spurt, kan vi bara stanna lite kort vid, jag nämnde honom i samband med derbyt, Marco Kasper. Han har vi snackat om varit lite ner i en sån här ung spelare dipp mitten av säsongen, men det känns ju verkligen som att han har trampat igång på och fått igång liksom sitt spel med alla cylindrar den senaste tiden. Är ju verkligen en drivande spelare för Rögle nu igen, som han var i början av säsongen då när han spelade med Larsson och Stolyrnes.
Ja, det är ju rätt intressant hans säsongsresa också, för att någonstans så hamnar han ju med Larsson och Lyrnäs som hade liksom dokumenterad kemi. De tre stod ut som Rögles överlägset liksom bäst fungerande kedja. Sen har liksom Larsson och Lyrnäs fortsatt att producera och prestera ihop med Adam Tambellini, medan Kasper fick en på pappret ganska otacksam roll, lite Mattias Sjögren roll förra säsongen, rakt ner i liksom fjärde kedjan lite och ta hand om två oprövade figurer, och försvann väl lite själv, simma lite och bild själv, precis som du sa, rimligt. Men sen har han liksom kommit tillbaka, visat liksom att det finns fog för den här hypen verkligen. Det är häftigt. Häftigt hur han liksom studsar upp nu med full kraft igen.
Vill ni ha en mycket kort genomgång om Rögles starkaste poänggörare de senaste 5 matcherna?
Ja.
Då kommer det här. Tambellini, Stolyrnes, Marco Kasper just och Riley Sheen är de 5 spelare som har gjort 5 poäng på de senaste 5.
Men Riley Sheens måltorka, finns någonting att hålla ögonen på? Jag vet inte hur många matcher han är uppe i nu.
Det måste vara över 15 nu, va?
Jag räknade ju på det där i samband med Linköpingsmatchen, men jag minns ju inte vad jag kom fram till. Det är bra många ändå. Han är ändå en tänkt målskytt. Att han får en massa assist och gör en massa assister, det är såklart det är bra. Ibland är det väl andra assister också, men det är ju egentligen mål han ska göra, och det gör han inte. Så där, det är fortsatta frågetecken ändå kring Sheen där.
Men han gjorde ju, jag har statistiken nu framför mig, han gjorde ju mål där i 3 raka matcher när Rögle mötte Luleå, Malmö i derbyt och sen Färjestad. Då gjorde han även 2 mål mot Färjestad, och sen efter där så har han inte gjort några mål. Exakt antal matcher är svårt att räkna nu, men det är alltså sen 1 december var senaste matchen han gjorde mål, så det börjar ju snart uppe i 2 månaders måltorka helt enkelt.
Mm. Tänkte på ordet kontinuitet också innan vi ska lyssna till en intervju, Linus, som du har tagit med in till poddstudion med en back. Och det är ju att om vi går tillbaka där i tiden från Timrå-matchen hemma som blev 6-1 15 december, så har det ju varit så gott som identisk uppställning utifrån då de spelare som har funnits tillgängliga. Och det har ju blivit en klar skillnad, även om det fortfarande är upp och ner, men det är ändå på ett spår som ligger högre än det tidigare spåret.
Ja, och apropå kontinuitet så tycker jag att en spelare som har lyft sen den tiden är Linus Sandin, som är just precis utanför den här topplistan över de bästa poänggörarna senaste tiden. Det känns som att efter hans jobbiga liksom start på återkomsten i Rögle så har han börjat bidra med det som han gjorde väldigt bra under förra sessionen i klubben. Det här hårt arbetande, vinna mycket dueller och också nu börjat producera lite poäng. Så att tittar man på spelare som är på väg upp i form skulle jag absolut sortera in Sandin i det facket.
Jag håller med. Jag tycker han är en motor där. Lite ologiskt att det kommer i just en sån omgivning. Hade man trott från början hade man kanske inte sagt att Sandin kommer att lyfta liksom med Brady Ferguson och Adam Edström. Men det har han faktiskt gjort och fått någon slags lyft över tid också. Alla de tre tillsammans. Även om de inte producerar i varje match, så är det ju en stadig kedja varenda match för dem. De brukar ofta börja matcherna.
Och nog måste jag väl kunna få plussa lite grann ändå för Brady Ferguson. Sett till starten av säsongen och vad han är nu någonstans. Nog är det en betydligt mer kompetent center nu än för några månader sedan.
Ja, jag håller med. Verkligen också en del av lyftet där. Han åtnjuter liksom ett enormt förtroende från tränarhåll i alla avseenden. I perioder har man ju haft svårt att se det riktigt eller förstå det. Men sen har han ju under längre tid nu varit i en loop med de här två kedjekamraterna där han, ja, men han är en stark center för dem.
Linus, vem har du snackat med?
Jag har pratat lite med William Wallinder efter träningen. Rögles back som är poängbäst vad gäller då försvarsspelarna. Men jag började fråga honom just apropå förra veckan vad det var som saknades i Rögles spel mot Linköping och Malmö.
Nej, men vi är väl inte helt synkade. Vi svänger väl av lite från vår gameplan som vi brukar följa. Det gäller väl bara att hämta det inifrån. Det gäller väl bara att bestämma sig och göra som vi ska, ja, och inte avvika. Så det är något vi kan fixa lätt och det är bara att gå in med rätt inställning.
Vilka delar i spelet ser du främst som viktiga att kunna rätta till inför den här roadtrippen mot Luleå och Skellefteå?
Nej, men det är väl positioneringen. Ligga rätt i banan, sen även spelet med puck. Var noggrann och var stark på pucken.
Hur bedömer du din egen form just nu då?
Den är bra. Känner mig fräsch och hade en bra träning idag. Ja, allt klickar.
Om du ser tillbaka på hela din säsong och sådär, vad har du för summering av det du har varit med om hittills?
Nej, men jag tycker jag har tagit kliv i det mesta. Tycker jag fortsätter ta kliv hela tiden i både offensiven och defensiven. Sen spelar jag powerplay, boxplay. Tycker jag tar kliv där också. Börja hitta rätt i hur jag ska spela konsekvent där och tycker det går bra.
Du matchas ju väldigt tungt i omgång efter omgång. Hur är det för dig att ha den belastningen som du ändå har i det här laget?
Nej, men man har blivit ganska van. Märker väl inte av det så mycket. Känns bara som vanligt. Blir väl inte extra jobbigt, men ja, det rullar på som vanligt och det är bara kul med förtroende och få visa hur man går för.
Du, kontraktet går ju ut. Du är som bekant draftad av Detroit. Vad kommer att hända nästa säsong för din del?
Har inte lagt något fokus på det. Får se vad som händer. Ta den här säsongen först och sen får jag se vad som händer då.
Men hur går tongångarna från Detroit när du snackar framtid med dem och sådär?
Har inte gått in på det riktigt, så att, det är väl något som kommer framöver.
Personligen då, känner du dig redo för att ta klivet nästa säsong och testa i Nordamerika?
Svårt att säga. Tycker väl jag har tagit stora kliv här och vet inte riktigt hur det är där borta, så det återstår väl att se.
Frågan är ju då bara, hur länge till är William Wallinder kvar i Rögle? Kanske inte jättelänge.
Nej, men han gav ju tydliga svar i intervjun, eller?
Jo, i och för sig.
Nej, men det känns ju som att där är ju ett gäng spelare som är draftade och Wallinder är ju en av dem som har gått allra bäst i Rögle förutom då Kasper känns ju givet att han kommer att dra över och testas i nordamerikansk miljö nästa säsong. Wallinder tippar jag också kommer att ta det steget. Möjligt att kanske lånas tillbaka eller något sånt där, men att på något vis så kommer han att försöka göra avtryck i liksom på nästa steg i hans karriär.
Jag håller ju helt med om Kasper, han känns ju mer och mer redo för det. Wallinder gör ju det i vissa avseenden i spelet offensivt och trygghet med puck och så, men jag vet inte om han är den kompletta backen. Tänk om man bakar med temat där, om man har hela det kompletta för att kunna spela NHL, det är jag inte helt säker på. Jag har lite spaning på det temat, jag har kollat liksom på. Jag återkommer till det här med Rögles backsida, att den är tunn. och att den är, där finns inte riktigt någon vägvisare. Jag räknar på hur många baklängesmål har man varit inne på så här långt under serien. Och Tony Sund har ju varit inne på innan. Han har ju faktiskt rättat upp sin statistik avsevärt på slutet och både presterat bättre och fått statistiken till att se lite bättre ut. Men han har varit inne på 34 mål på 31 matcher. Så han snittar ju mer än ett insläppt mål i spel 5 mot 5. Han är minus 13. Han har sämst statistik. Men sen är ju faktiskt Wallinder näst sämst. Han har varit inne på 28 mål på 36 matcher. 28 på 36. Han är minus 4. Räknar vi antal insläppta mål kommer Morsik sen. Han har varit inne på 24 mål på 35 matcher. Han är plus 1. 24 på 35. Sen kommer Lesund, 20 insläppta på 35 matcher. Han är plus 4. Han är en av backarna. Han har faktiskt bäst plus minus av backarna. Michael Kapla, ett bättre än Lesund. 19 insläppta, men han har bara spelat 28 matcher. Han har också plus 1. Sen kommer Adam Engström. Han har varit inne på 17 mål på 27 matcher. Han är minus 3. Sen kommer Samuel Jonsson faktiskt. Eller sen. Bäst resultat av alla har Samuel Jonsson. Han har varit inne på 14 mål på 29 matcher. Han är plus 3. 14, alltså han är inne på 1 i 5 mot 5 varannan match. Så jämför liksom 14 på 29 matcher Samuel Jonsson med liksom 34 och 28 på Sund och Wallinder.
En tanke här, eller två tankar.
Mm.
Ett är ju så att William Wallinder får ju väldigt mycket istid. Det är klart, ju mer istid man har, desto större chans finns det att vara med på mål framåt och risk att vara inne på mål bakåt. Det är min ena mitt korta konstaterande. Det andra är att just med William Wallinder så kan jag ibland känna för mig själv när jag tittar på matcherna att det är lite lätt att förblindas av hans framfart där han tar pucken och kan åka igenom hela zonen på vägen upp och gör det flera gånger. Men sen kan jag också slås över att ja, men det där var väl kanske inte fullt lika bra bakåt. Och sen så går match vidare, nästa match, och så slås jag samma tanke igen. Och nu när du presenterar den här statistiken så känner jag att ja, det kanske inte är helt fel ute där. När jag tänker så att det finns en del brister hos honom fortfarande.
Ja, men han har ju en väldigt ögonfallande stil liksom, med sin skridskoåkning och sin puckkontroll. Han är ju liksom, både han och Adam Engström är lite den här nya generationens backar som är ju jättesvåra att ta pucken ifrån. De är någon slags hybrida backar och forwards. Otroligt användbara i det offensiva spelet, men för att liksom bli en spelare som kan spela i NHL så måste han ju få till hela den här kompletta spelet, att vara pålitlig i båda ändar och sätta det här lite tråkiga alltid. Det håller med. Det är nog det är mycket som talar för att han får en chans att slå sig in i NHL kanske redan till hösten, men frågan är om man är där komplettmässigt liksom. Om man är en så komplett back som krävs för att spela i Detroit i NHL.
Samtidigt vill jag också backa lite grann här så att jag inte blir för hård heller. För man ska ha med sig att han är ung. Han har inte varit på den här nivån länge i SHL. Och skulle han vara fulländad redan nu hade det varit förvånande.
Såklart.
Och insatserna är ju höga med en sån spelstil. Alltså det är en av få backar i Rögle den här säsongen som har tagit ansvaret att bära puck offensivt, ta initiativ som har gjort att de fått upp laget och fått lite långa anfall på motståndarna. Att man då tappar pucken liksom i den fasen vissa gånger. Ja, det är sånt som händer även för de erfarna backarna. Jag tycker att liksom uppsidan Rögle får i William Wallinder, och det håller ni också med om såklart, är liksom mycket mer värd än de misstag som kan ske i vissa sekvenser av spelet. Jag tycker att han har tagit stora kliv i att liksom försöka att axla den här rollen som en ledande back.
Och som idrottsromantiker så håller jag definitivt med dig. Jag ser ju hellre en back som gör vissa misstag, eller vilken spelare som helst egentligen, men som vågar ta initiativ och göra saker och vara kreativ. Så helt sant. man får ut mycket mer av William Wallinder om han får vara William Wallinder med de eventuella bristerna som finns. Jag skulle inte vilja se honom börja tokdeffa för att stänga tillbaka.
Nej, det är helt rätt. Och det är ju liksom inte helt relevant att jämföra honom med Samuel Jonsson heller kanske. Men Samuel Jonsson dribblar ju aldrig av någon. Samuel Jonsson lever på sina liksom första pass och skickar liksom pucken ifrån sig så fort som möjligt. Så William Wallinder spelar ju mer Cody Karan-hockey. Han håller ju i och seglar runt 3-4 man och öppnar för andra. Så håller med där. Han har ju ett helt annat kreativt register och en mycket större liksom risk, mycket större risktagande i sitt spel i de allra flesta fall leder ju till offensiva öppningar. Men liksom kraven för spelare för att ta en plats i Detroit är ju enorma. Så det är väl bara andra sidan av det liksom.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
För att komma dit så där kan man inte snitta ett insläppt mål i 5 mot 5 tror jag om man vill bli långvarig.
Lite intressant pålägg kan jag kalla det på mackan.
Det är gott.
Vad gäller statistik.
Kålrev eller pastej?
Det är nog lite pastej faktiskt. Vad gäller statistik på William Wallinder är ju att han ofta får sin avslut på mål. Han är den i Rögle som har skjutit näst flest skott på mål efter Tambellini. Om vi jämför då William Wallinders 88 skott så nästa back på listan är Wojtek Mosik med 45. Så att ni hör ju skillnaden,
wow,
där.
Det är enorm skillnad.
Apropå då och ta sig till offensiv zon, sätta sig själv i lägen och komma, alltså få klyschan puckarna på mål. Vi måste ha fler puckar på mål i Rögle på någon. Nej, men just sådana bitar är lätt att glömma också. Jag tycker också att han är ganska skicklig på att skjuta för styrningar och sådär och sätta upp sina lagkamrater som är framför mål i bra lägen.
Absolut. Sista spaningen som har med lite med Wallinder och jag, lite med Kasper och jag, är ju att båda är draftade av Detroit och på derbyt i lördags så hade vi sällskap på pressläktaren av Max Boltman.
Glömt efternamnet.
Boltman. Mm. Vi sa Boltman. Nu är jag speaker och säger Max Boltman.
Och Micke Kapla.
Exakt. Som var här för publikationen The Athletic och gjorde diverse journalistik. Och det var, jag var inne på det lite i min krönika efter derby. Det är lätt att ta de här derbykvällarna för givna, för man har varit på så många och man är van. Man vet, man har en ribba liksom vad man tror att det kommer, hur det kommer att låta och hur det kommer att se ut. Men det var intressant att se honom, titta på honom när han liksom filmade publiken innan matchen. Han sjöng hymnen och växelsången. Liksom. Han bara filmade ut på Twitter och skrev till sina amerikanska. Och så sa till oss, han intervjuade mig och Linus i pausen till något reportage och sa att ja, man kollar på hockey, van att titta på hockey inför 20 000 plus liksom, men det här har jag ändå liksom aldrig varit i närheten av att uppleva. Det här är något helt unikt med liksom när, så att totala koncentrationen på hockey och sången tillsammans. Det var, ja, men det gav lite perspektiv faktiskt att se en som inte var van vid detta, uppleva ett derby.
Där hör ni, där kan ni ta till er, ni som sjunger för fulla halsar. Sluta aldrig sjunga, vilket ni såklart inte kommer att göra. Men ni får ta till er av hans beröm.
Ja, man vet ju aldrig hur det blir liksom de här lördagsmatcherna på kvällen av olika anledningar vad gäller stämning, men det kändes faktiskt som att publiknivån ljudmässigt var, och vad jag kan minnas från denna säsongen i alla fall, toucha taket vad gäller högsta nivå.
Yes.
Okej, har du fler? Ja, det kommer kanske fler spaningar senare.
Jag kan spara den del två av min spaning.
Ja, då gör vi det. Och konstaterar att Oskar Ståhl Lyrenäs alltså förlängt sitt kontrakt. Det är ju en annan spelare som är väldigt sevärd att titta på utifrån sin speed, sin rightfattning och sin skicklighet att ta sig till mål och göra mål. Och även en kompetent straffskytt.
Jag har gjort 13 mål nu. Senaste då på straff mot Malmö som var den avgörande. Och det är 5 bakom Tambellini. 2 i Röjles interna skytteliga. Totalt 28 poäng på 33 matcher. Det är ju en såklart jättehöjning jämfört med förra säsongen som ju var hans första SHL. Så att jag skulle inte säga att förlängningen var väntad på så sätt, men logisk är den ju i alla fall till 100%.
Sen hur mycket den kommer att gälla i praktiken, det är en annan sak. För det är en spelare som jag inte håller alls särskilt för otroligt att han försvinner över en pöl också.
Nej, man vill inte vara glädjedödare, men det i praktiken betyder även att han inte kommer lämna Rögle för någon annan svensk klubb. Det vet vi med säkerhet. Sen är det väl som du säger högst troligt att han ligger i pipen för att få en chans i NHL. Och sen huruvida det finns, vad det finns för out-möjligheter till Schweiz till exempel, det vill han inte kommentera i vår artikel.
Och har du inte, ja nu blir det lite grann så här att jag klappar Linus med hårs, men det ska jag också göra. Har du inte läst Linus Hallins reportage med Oskar Ståhl Lyrenäs, vilket du förmodligen gjort, för det är väldigt många som har gjort det, så ska du göra det. Det är inte bara bör, utan du ska göra det, för det är ett riktigt bra reportage alltså. Riktigt bra.
Jag instämmer. Jag var på väg att säga det, att han kan inte bara skjuta, han kan snacka också bevisligen. Jag gick 10 år tillbaka i tiden. Ingen enskild artikel har haft så många klick, haft så mycket läsning som den här. Det var ju kanske lite överraskande ändå att ingen slog ut den.
Men det är en gripande och viktig historia, så ur det perspektivet är det inte förvånande att det är många som tar till sig en sån berättelse och livshistoria. Dessutom, alltså många fler än bara hockeyintresserade kan ta till sig den och säkert känna både med honom och igen sig i olika livssituationer.
Jo, han intygar ju i vår artikel efter att han har förlängt kontraktet att han har fått otroligt mycket respons på den här intervjun, och det förstår jag. Det är han ju förtjänt av på något vis när någon spelare, han har ju varit tidigare ganska, man har ju nästan kan se på honom att han inte är superbekväm med lampan på sig, att han ser inte ut att njuta av att vara hockeykändis som kanske, han har inte den naturliga som andra kanske har. Därför kändes det som att man fick en helt ny bild av honom som människa. Hela hans personlighet har varit lite gömd innan, så kom han ju verkligen ut i ljuset på något vis och visade vem han var på ett väldigt överraskande och fint sätt.
Något mer att orda om Oskar Ståhl Lyrenäs, förutom att han kommer att ge er som följer Rögle många godbitar framöver?
Nej, men det är väl just det här med kontraktet, att vi kan omöjligen veta hur det avtalet ser ut, vad som är, hur det är liksom upplagt och förhandlat, men man kan ju ändå notera lite grann att när Rögle har gjort såna här grejer, Bristet är ju kanske är ett undantag där som han försvann till Schweiz, men med andra spelare, till exempel Everberg, Anton Bengtsson och Sa också, vill jag minnas, att när man har förlängt kontrakt som redan har varit gällande, så har liksom de här Schweiz-outsen i alla fall i flera fall försvunnit ur de avtalen. Vet inte om det är så med Ståhl Lyrenäs kontrakt, men det kan vara ett sätt för Rögle också att boosta upp en lön, säkra upp honom på flera säsonger, och då att valmöjligheterna är Rögle eller NHL helt enkelt.
Och rent krasst, han är ju inte riktigt i Schweiz-åldern om man säger så. Vad är han, 24? Det känns ju som Schweiz brukar ligga typ i det här kontraktets slut liksom. När spelare börjar dra mot 30 och man vill casha in lite fetare pengar, så är det ju, men det är sällan man drar till Schweiz för att utvecklas som hockeyspelare när man är 24.
Jag blir förvånad, kan jag säga, att inom de här säsongerna, om Stålöjernas blir klar för Davos eller något sånt. Det kan jag säga. Inte superförvånad om han skriver ett NHL-kontrakt, men skulle han försvinna till Schweiz här så blir jag överraskad.
Ditt enig i denna analys?
Är vi eniga också om att vi tror att hans löneökning har varit på ett par procent?
Ja, det är ju tredje kontraktet han skriver om Rögle på knappt 2 år. Så att, man får väl förmoda att han har fått bättre i börsen.
Det är klassisk, men den här Abbott-taktiken har vi ju sett med massor av spelare genom åren de har varit i Rögle. Att man ser vad en spelare gör, belönar det, säkrar upp dem på lång sikt och gör det tidigt. För att de hade ju kunnat göra detta liksom i oktober nästa säsong istället och suttit lite lugnt i båten på så sätt, men det bygger också förtroende såklart mellan spelare och klubb att ja, att man får någonting för en succé som Jan har gjort.
Absolut.
Rögle har ju också en damsatsning. Där har det kommit pressmeddelande idag.
Ja, där har vi också läst att
den här onsdagen.
Läst att Linus Alin har träffat en ansvarig. Han har varit produktiv i veckan, Hjelm.
Du menar till skillnad från andra veckor, eller?
Nej.
Nej, men jag satte mig ner med Nanna Holm Glas som är sportutvecklare på Rögle damsida och pratar om den här SDHL-satsningen som ju klubben har sjösatt med väldigt höga ambitioner vad gäller då att man vill bli ledande på att utveckla talanger i landet och också på sikt slåss om SM-medaljerna. Så att dam- och herrsatsning har i princip identiska målsättningar. Om man då spänner bågen rejält för att kunna lyckas med detta på två fronter.
Ja, vad intressant att se om det är bara snack eller om det är verkstad också. Det var intressant att följa.
Moa Jakobsson då?
Ja, men det är en historisk liksom första signing vad gäller det här nya damlaget som ska inleda i NDHL nästa säsong, alltså Division 1, näst högsta serien. Så att Moa Jakobsson då, en ung egen talang, blev den första spelaren att skriva på för ett seniorlag för Rögle på damsidan.
Ja, det blir intressant att följa. Det är otroligt höga ambitioner som kommuniceras. Det gör det ju på pojkherrsidan också. Där är inte jättemånga som kommer in på deras eget hockeygymnasium till exempel. Bara någon enstaka. Så att, det blir intressant att följa om man kan lyckas bättre på damsidan.
Okej, ska vi ta del 2, Daniel, i din spaning?
Ja, men det? Ja, men den var lite kopplad till det här med plus minus. Jag tittade lite på förra säsongen. Och bäst plus minus i Rögle av alla spelare då hade Adam Tambellini. Han var plus 24 på 39 matcher. Nu är han på plats 31 i Rögle. Han har alltså gått från första plats till 31 plats i plus minus. Han är minus 12. Han har varit inne på 37 mål på 35 matcher. Han snittar över ett insläppt mål per match. Detta är då bortsett från hans otroliga produktion. Men det är ju ändå intressant. Han var inne på 18 mål bakåt på 39 matcher för säsongen. 18 mål. 42-18. Alltså han var plus 24. Nu är han minus 12. Och i sammanhanget kan man nämnas att sen han blev ytterforward så är väl de flesta överens om att han har fungerat bättre spelmässigt också. Han är minus 2 sen han blev ytterforward.
Mm.
Och den andra som jag vill säga där är Anton Bengtsson som var 3 i den interna plus minus statistiken för säsongen. Han var plus 20 på 49 matcher. Han är också minus 12 nu. Det är rätt så kraftig försämring från plus 20 till minus 12. Ja. Och Anton Bengtsson är på plats 32. Så de här är alltså på plats 31 och 32 i Rögles
Rögle.
Interna poäng.
Inte i den totala utan i Rögle.
Nej, där är de ju betydligt längre.
Men vi har ju pratat mycket om Adam Tambellini. Och det finns ju verkligen de diametralt motsatta siffrorna. Hans fantastiska uppsida framåt och sen den här baksidan hemåt. Så ja, där finns ju båda delar av myntet. Anton Bengtsson, hans säsong är fortfarande något av en något av ett mysterium, döljt i dunkel. Men den är, det är som att han inte riktigt, och så kommer någon skada och sådär. Han kommer inte riktigt in i den här säsongen och den är snart över.
Han halkar ju helt snett in i säsongen när han halkar, nu säger jag halka igen, men i fjärde kedjan, hamnar där. Sen är det väl klart att en spelare med Anton Bengtssons meritlista, kraven måste ju vara mycket, mycket högre på honom än det han har levererat. Och då har han ju såklart själv också, som många spelare säger, som någon lyssnare konstaterar för ett par veckor sedan. Men jag fick lite intressanta svar av honom efter derbyt faktiskt, apropå det här. Vad beror detta på? För att man, vi funderar på anledningar, många andra gör det också. Han själv söker säkert också efter anledningen till varför det har blivit så här, om man jämför med hans fjolårssäsong. Och han berättar just det här att han, det har varit väldigt mycket hockey för honom. Han fick inte särskilt mycket vila efter förra säsongen. Han har varit iväg med landslaget den här säsongen och berättade också en intervju som vi gjorde att han kände sig märkligt trött, alltså i början av säsongen, i kroppen. Han fick inte upp flåset. Han kände liksom att det fanns inte den här powern i benen som han är så van vid, som man har sett honom ha alla andra säsonger han har gjort i Rögle. Och därför trodde Bengtsson då att den här ofrivilliga skadepausen kunde gynna honom på sikt, för att han fick tid att köra lite uppbyggnadsträning istället, för en gångs skull då.
Men tänk om han hade hoppat på något av de här NHL eller NHL möjligheten om den fanns. Då hade det varit ännu fler matcher, så ja.
Ja, ja, alltså svårt. Det han menar var ju liksom just det här att tiden mellan säsongerna, alltså för återhämtning för kroppen. Han var en av de spelarna som var väldigt slitna i samband med slutspelet mot den här serien mot Färjestad till exempel, och han spelade väl halvskadad också, vill jag minnas, under den perioden. Och han menar ju då att han kände att han inte hade fått tillräcklig liksom återhämtning mellan säsongerna, och framförallt nu under säsong, de här breaken som man kan dra väldigt mycket nytta av för att bygga upp sin kropp, att han då, nu tolkar jag honom fritt av det han berättar för mig, men det var så jag uppfattade honom, att han tänkte att nu fick han liksom en liten tid där han kunde pausa från matchandet och ägna sig åt annan träning som då kunde bygga upp kroppen lite.
Och samtidigt så är det ju i princip ett rally kvar.
Och framförallt en mental paus var egentligen det som var viktigast i det snacket. Att få liksom vila huvudet lite grann också från det här matchandet.
Jag tycker, utan att ha direkt insyn i Anton Bengtssons hjärna, som jag inte har. Så
inte? Det är ingen direkt lira in där.
Nej. Ja, varför inte?
Jag vet inte.
Vi ska ju bevaka rörligheten
här. Ja, det bästa. Brukar du säga.
Exakt.
Dåligt.
Nej, men så tycker jag man kan se på honom att det finns någon liten liksom stress, eller att han jagar någonting. Han vet mycket väl vad han kan göra för det här laget, vilken stor spelare liksom han kan vara, viktiga spelare han kan vara för laget. Jag tror det har varit en säsong som han kanske bara behöver smälta och lära om ifrån liksom. Han är den ju lagkapten. Han har halkat, som du sa, lite snett in i säsongen. Han har varit lite skadad, han har hoppat mellan positioner. Jag tror bara att han skulle behöva få lite lugn och ladda om och börja om på ny kula. Och det är väl lite det han pratar om här, att han har fått någon slags paus att tänka och kanske stressa ner lite. Mm. För att det är en kille med vansinniga liksom krav på sig själv, det kan man ju, det är inte av lättja liksom, som det inte fungerar. Man kan tänka sig att det är precis tvärtom, att det är liksom nästan någon slags prestationsångest, att han jagar någonting.
Ja, men seriösa hockeyspelare får man nog leta efter, tror jag. Så ja, att, jag tror inte det handlar om, precis som du säger, det handlar ju inte om det. Men vi sa väl någon gång också under derbyt att det var i förlängningen, va? Anton Bengtsson som kom fri och sköt ett skott rätt i plocken på Brandon Maxwell av alla som jag dykt upp i Malmös mål, den gamla Rögle målvakten. Men det var liksom hans säsong i en scen på något vis. Att...
Alltså, jättefredlig. Det är precis som att pucken hoppar till och så bara landar den i plocken. Bara, vad händer liksom?
Ja, man ser att han tittar sig omkring och alltså, att han är självfrågande till varför går inte de här puckarna in som de gjorde förra säsongen. Alltså de satt ju förra säsongen. De gör det inte nu. Kan också vara en sån klassiker som att han behöver göra ett par baljor liksom för att, vad är de säger på engelska nu igen?
Get the monkey off my back.
Exakt, det som är helt omöjligt att översätta till svenska.
Blå mig upp i jäveln.
På axeln. Nej, men bara få en klassisk ketchup-effekt. Återstår att se, men att det finns mer hockey, mer produktion i Anton Bengtsson är nog alla överens om när saker och ting stämmer.
Snackar de om det är NHL, the ketchup-effekt?
Ja, do you know the ketchup-effekt? Kan ta det som en motfråga till någon nordamerikansk spelare nästa gång. Can I translate this as the ketchup-effekt?
Hur översätter ni den där monkey?
Det går ju faktiskt inte.
Nej, det gör det faktiskt inte. Jag har hört så många spelare i åratal prata om den här apan på ryggen. Så... Nej, det går inte.
Har du
sten som föll från mina axlar.
Ja, den kan vi faktiskt ta.
Tack, det ska jag ta nästa gång jag hör det. Sten som föll från mina axlar.
Mm. Gör det.
Man har helt enkelt en ryggsäck som är för tung. Som man vill bli av med.
Ja.
I form av en apa.
I form av en apa. Nummer. Ska vi hoppa över det?
Nej, du ska briljera igen.
Ja, då. Shoot.
Idag är det ett inte sådär klassiskt hockeynummer. Ett lite sådär nummer som man
glömmer. Är vi över 35?
Nej. Alltså man glömmer lite det där numret. Det är många säsonger där det inte är någon som har det.
Nummer 7.
Nummer 15.
Usch.
Nummer 15.
Ja, det är ju inte många man ser framför sig nummer 15 faktiskt.
Nej, men jag tänker om jag är lite taktisk och börjar bakifrån. Där Hjelm brukar vara stark i och för sig. 65-66, är du med på han som hade det då?
Var det någon av, kan det vara Ove Sterner?
Nej, jag tror inte du är med på Jan Bokelund faktiskt. Ah,
just det. Ove Sterner? Ja, okej.
Okay. Nej, det är vi konnoisseurer som har koll på Ove Sterner.
Ja, fattar.
69-70 och 70-71, då var det ju Torsten Ahlqvist.
Ja, sånt här. Jag hann ju inte svara.
Nej, jag vet. Jag skulle säga att det är 23 stycken som har haft nummer 15. Och det som fick mig att nappa på det var faktiskt att jag kom att tänka på Tony Lundgren av en händelse. Alltså han var en centersnidare från Björklöven i Rögle i mitten på 80-talet. Kommer kanske inte du ihåg det, men 71-72, då var det en riktig profil. Per-Åke Svensson. Vad kallades han?
Perra.
Nej.
Vet inte.
Svesse.
Jag tror inte någon vet vem Per-Åke Svensson är, men om jag säger Paje så är det rätt många.
Ja.
Är det rätt många lyssnare som vaknar till. Sen var det ju då ingen mindre än Bernt Karlsson som körde på i tröja 15 66 till 68 och sen 72 73. Vad kallades Bernt Karlsson Hjelm? Vad står du i panik i googlarna?
Berit.
Berit. Nej, jag tror han kallas för Barra Karlsson. Jag är inte säker, men det ringer lite klockor. Du står inte och googlar nummer 15 nu.
Nej, ja,
med straffavbrott här. Eller ska du googla tågtider? Vad håller du på med? Skärp till henne igen.
Det här luktar unket igen.
Du kan inte stå och fuska.
Igen.
Vi har aldrig fuskat i den här studion. Börja inte nu igen. Håll dig nu till sedlighet. 73-74, nu ska jag röra mig snabbt här. 73-74 och 74-75 var det två målvakter. Först var det Kent Svensson som körde en säsong i 15, 73-74.
Han har varit uppe några gånger nu.
Han har gästspelat lite olika nummer. Sen var det Conny Nordström, en annan målvakt, 74-75. 76-78 var det Uffe Plan. 78-79, Stefan Svensson. 80-81, Jari Lettinen, som också varit med några gånger. Han tränar rörligt sedan 90. 91 tror jag för mig.
Du brukar ju kunna sådana gamla finska kultspelare igen.
Jo.
Är det någon du kan?
Lettinen eller Lehtinen?
Lettinen.
Får vara tydlig där.
81-82. Ni får se höjta om ni känner att ni har något att tillföra. Annars går jag på 81-82 då det var Gert Hansson. Sen var det 82-85 Mikael Björk. livsmedelsarbetare på Lords, stod det i papperna jag har här.
Ganska snabb, eller lite svag på skridskorna.
Nej, men lite allround back med Åstorp som moderklubb. Sen kom vi till Tony Lundgren som jag är den första jag minns, 87-88. Efter honom var det Patrik Lundbäck, en back som rätt så många tror jag känner igen. Han gjorde 3 säsonger, 88-91. Kontorist. Minns att de flesta kommer nog ihåg en klassisk bild från NST där han satt ner och skrek ut sin smärta. Något korsband gick och jag får mig att det var Peter Popovic som sabbade. Jag ska inte
hänga ut på Popovic, Jona.
Det har du ju inte gjort nu.
Jag ska säga att han får inte stämma mig. Jag säger att det kan ha varit någon annan också. Men jag är rätt säker på att det var Peter Popovic.
Ding dong, Röglepodden vill klargöra att vi inte på något sätt fastslår att det var Popovic som utförde detta. Ding dong, nu kan du gå vidare.
Bra, då säger jag att 92-93 så var Peter Wennberg här och snurra. 9 matcher, inga poäng. Pekka Wennberg får man han kallas. Efter honom, eller både innan och efter, 91-92 och 93-94, också 9 matcher, inga poäng en av säsongerna. Mattias Olivestedt, mer känd som...
Nej. Oliven.
Knallen. Och sen var det faktiskt Micke Gat som testade 15 innan han backade till 14.
Ja, men det var... Jag skulle kliva in, han inte kliva in där och säga Micke Gat nu.
Ja, ja. Okej. Okay. Bra försök.
Ditt förtroende är tillfälligt naggat till kanten eftersom du har försökt fuska för första gången. 94, 95 och 96, 97 nu ser jag att det finns noteringar på att han... Sen får vi hoppa 10 år framåt och då är vi framme i 2006, 2007. Är det, börjar det trilla ner några moderna 15?
Nej, behöver nog lite ledtråd här tror jag.
Det här var då en amerikan som kom ihop med David Oliver och fick sparken den 6 januari ihop med David Oliver.
Det enda namn som ringer en klocka, jag vet inte om det var den säsongen, är Mark Cavosi.
Helt rätt! 06, 07.
Wow, Linus. Var kom den ifrån?
Ja, men det är just i samband med han David Oliver. Det var ju de två som floppade väl.
08-09. En spelare som gjorde 12 poäng 55 matcher. Det var Rögle nykomlingar i elitserien. Jag har för mig att hans bror... Den här spelaren är mest förknippad med Linköping sen. Till och med han var lagkapten då. Han har också en bror som heter, eller som heter Jens Karlsson som hade en Springsteen-tatuering på armen. Men det är inte Jens Karlsson vi letar efter, utan...
Mattias Karlsson, nej.
Rätt så lång och smal och snackig och lite glad förlåt. Kanske från, till och med från Göteborg.
Jens Karlssons bror.
Precis.
Nej, det står helt still.
Ja, här också.
Sebastian Karlsson.
Nej, men...
Han måste ju ta med dig intervjuet, eller?
Nej, det är dåligt. Det var faktiskt dåligt.
Sen 10-11 så var det faktiskt en filur som spelade här som gjorde 25 poäng på 52 matcher. Men jag ska ärligt säga att när jag googlar så jag får liksom inte ens upp denna människan är raderad ur mitt medvetande. Jag kommer inte ens ihåg att han har varit här.
Vadå? Det en svensk?
Är det en svensk spelare som var nummer 15. Säsongen 10-11. Det var omstarten i Allsvenskan.
Nej.
Patrik Bergström. Låter inte som att du skriver hans, går hem och skriver hans självbiografi ikväll heller.
Nej, men jag har ändå en bild av vad han såg ut. Men okay. det var ju Patrik Bergström och sen var det Nils Bergström va, som också var i Rögle ett tag. Mm. Som hade nummer 2 eller något sånt.
2011-12 var det en ytterforward från Modo som hade numret. Lite Oskar Stöller-Yrenäs vibes på stycket. 19 poäng på 37 matcher.
Från Modo.
Hjelm, jag tycker du har tappat taget här efter Bill Sarin.
Ytterforward från Modo. Ja.
Kan han kallas för Hegga?
Häggström.
Bra, Magnus Häggström.
Ja, just det.
2012 till 2015. Kan ni någon mer modern?
Jakob Lilja.
Jakob Lilja, Dynamo Moskva.
Jag har en slamkrypare, men det tar jag bara av en ren minnesbild. Det kan ha varit i någon träningsmatch. Men Rögle hade en ung kille som jag inte vet vad som spelar idag som heter Viktor Lars, som jag har någon liten minnesbild att han har haft nummer 15.
Jag tror inte det. Jag känner också igen honom, men han hade inte nummer 15. Jag stod tänker efter i mitt hjärna vilket nummer han hade, men det var inte 15.
Nej, vart ett försök.
Nu är det bara två kvar. Och jag blir ju sjukt besviken om ni inte klarar den största genom alla tider som har haft nummer 15. Som har haft en längst tid. Fem säsonger. 2016-2021. Att jag ens ska behöva säga detta till er. Men hjälm.
2016-2021, nummer 15 i Rögle.
Men fem hela säsonger i A-laget.
I modern tid, såklart.
Ja, så han stack ju typ, inte nu i våras, men säsongen innan. Och han flyttade härifrån till något ännu roligare.
Herregud.
Mm, en stor liten spelare, center. Som masken tog hit och som förädlades under... Abbots era.
Ryfors, herregud.
Simon, oh. Ryfors.
Va? Jag skulle vara tyst så länge på Ryfors.
Det var dåligt.
Nej, men det var ändå skönt att ta den till slut. Det. Eller hur, Hjelm? Va?
Hjelm, du har tappat helt talet. Sen är det bara en kvar. Och det är en back som var här 2009-10 och sen kom tillbaka 2015-16.
9-10 och sen tillbaka 15-16.
En mycket snäll utländsk back.
Granjak.
Dominik Granjak.
Ja, men det gick bra det där.
Ja, men jag är hyggligt nöjd i alla fall. Faktiskt, ja. Denna veckan.
Men det, jag tycker det var skönt ändå att få tillbaka Linus lite i matchen, ja. Eftersom du har slaktat honom nu några veckor igen.
Mm, två svaga veckor för mig, så att, det känns ändå bra att studsa tillbaka.
Att det tog sån tid för att klämma in Simon Ryfors, Linus.
På mig också, ja. Ja, det är dåligt.
Det är dåligt. Men det, nu kan vi ha det bra fram till nästa årstid. Nu ska inte Hjelm vara med oss på typ en månad.
Nej, detta känns ju inte bra alls.
Nej, men det tror jag kommer att gå alldeles utmärkt.
Du ska till Mallorca, gissar vi, som de flesta andra svenskar, och semestra lite.
Jag ska ut och hämta hem lite nya erfarenheter.
Lovar du att ta med dig en bra anekdot? Skulle du inte kunna larma in en riktigt intressant hälsning från en hockeyspelare? Kan du ta på dig det till ett annat avsnitt?
Jo, det ska jag faktiskt göra.
Lägg nu ribban högt.
Ja, det ska jag göra. Sån här, jag ska lägga den riktigt högt.
Ingen bänknötare nu.
Nej.
Alltså. Jag vet vilka spelare som ligger allra högst på din önskelista igen. Får du loss honom så är det guldstjärna.
Bill Sarin.
Eller Stickan. Ja, men jag ska göra ett försök här så man kan hitta något guldkorn med någon slags Rögle-koppling.
Rätt. Och vi andra har lite logistiska utmaningar att ta hand om nästa vecka, men vi hoppas lösa ett avsnitt ihop, Linus.
Vi ska göra allt vi kan för att fixa detta nästa vecka också, även om vi har insett att vi får pussla en hel del.
Ja. Finns det vulkaner på Mallorca?
Oklart. Gissa nej.
I så fall ska jag inte till Mallorca.
Nej. Vi löser något.
Och du löser något. Ta det nu försiktigt dit du ska igen. När du är så långt bort.
Ja, vi får väl hoppas att jag kommer tillbaka.
Kom gott hem. Vi saknar dig redan.
Ja, nej, men det kommer bli tomt utan Röglepodden ett tag här nu. Men det kanske är bra för mig att få lite vila också.
Mental paus.
Ja, just det. Från all vila från alla nummer. Det har varit en svettig säsong.
Du gör en Anton Bengtsson, du vilar dig i formen.
Du har ju några timmar på flygplan och sånt. Du kan väl bara skriva ut alla såna här laguppställningar. Bara sitta och nöta nummer.
Jag tror att Daniel har någon packe vid sitt skrivbord och skulle kunna sno med.
Sno dem och sen sitta och plugga och komma tillbaka och kan allt.
Det hade varit mäktigt. Ja, men vi tackar er som vanligt som har lyssnat. Och vi tackar Linus Hallin också som sträcker upp fingret.
Ja, men vi har inte tagit någon lyssnarfråga riktigt nu i slutet. Ska vi klämma in en sån? För vi har ju faktiskt en sparad sen förra veckan innan vi säger hej då. Eller vad tycker ni? Känns så, va?
Kör!
För vi lovade ju faktiskt det förra veckan. Det var ju så att Marcus skickade in en fråga som handlar om vem som betalar om... spelare blir skadade helt enkelt. Hur mycket kostar det klubbarna när en spelare går sönder på kort eller lång sikt?
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Och jag har fått mejlsvar från Hampus Sjöström som är assisterande sportchef för Rögle och även kompletterat lite med egna, inte egna, men lite efterforskningar för att få klarhet i detta. Och så här har jag förstått det då med hjälp av den informationen att sjukdag 1-4 så skadar då 1-14. Första två veckorna så betalar klubben 80% av spelarens lön. Och sen från skadedag, sjukdag 15-90 betalar Försäkringskassan 80% av månadslönen fast maximalt upp till 33 000 kronor. Alltså 80% av 33 000. Arbetsgivaren fyller sen på med ersättning på den delen som överstiger 33 000 i månaden.
Det är 2 000 ungefär.
Ja, typ. Så vi kan väl konstatera att de spelarna som är, sitter på dyra kontrakt blir såklart också då dyra kostnader för klubben under den här perioden 15-90 dagar.
Typ Dennis Everberg.
Ja, Ted Betén.
Men Ted Betén är ju längre.
Ja, precis.
Han kommer här nu efter 90 dagar.
Ja, precis. Från och med sjukdag 91, skadedag 91 så är det Försäkringskassan och försäkringsbolaget SCB som har ett ersättningsansvar till spelaren. Klubben behöver då inte betala någonting längre. Så då efter 3 månader så kickar en försäkring in som vad jag har förstått alla spelare har som då gör att klubben har ett skyddsnät som gör att de inte behöver betala liksom ut massa pengar till spelare som är långtidsskadade som har brutit benet eller parat ett korsband eller något liknande. Så det är så det ligger till. Har jag inte rätt och någon av er som lyssnar som vet det så
ring Peter Popovic.
Ja, eller maila Hjelm. Men det är så här jag har förstått i alla fall. Jag hoppas och tror att jag har fått rätt på det hela.
Klargörande.
Ja, mycket bra att veta. Ska vi komma ihåg också framöver.
Precis. Förlåt att jag liksom ingrep här i din avslutning på avsnittet, Hjelm. Men jag kände som vi lämnade en cliffhanger förra veckan om den här frågan så vill jag städa av den helt enkelt.
Bra gjort.
Mycket bra gjort.
Nu så tackar vi för oss för den här veckan och säger välkomna åter en annan vecka.
Precis.
Hej!